Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden kom ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son, du är min utvalde. Jag förberedde mig inför den här söndagen och funderade över vad jag skulle predika över, så var det ett ord som kom tillbaka ganska tydligt. Och det var det här, genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Och så tittade jag på dagens text och kände att det fanns något samband, men jag såg det inte riktigt direkt, men det öppnade sig mer och mer. Så började jag fundera på, vad är laglöshet egentligen? Jag känner att det är precis en sån fråga som Sven skulle reda ut egentligen, men han kan säkert göra det vid en annat tillfälle. Men när jag tittade, jag brukar alltid läsa i en judisk nya testament, eftersom de läser mer från den hebreiska tolkningen. Och jag tycker den brukar stämma bättre. Och där står det då att kärleken kallar, genom att vi tar avstånd från Torah, står det. Och det är ju detsamma som läran, vägen, Bibeln kan vi ju säga. Men också från lagen. Det har väldigt många olika tankar. Så jag tänkte, det är väl konstigt. Borde det inte vara tvärtom? Att när kärleken kallnar så borde det bli mer laglöshet. Mer avståndstagande från både bibelläsning och från att hålla lagar och sånt i övrigt. Men här står det tvärtom, att när vi håller oss undan från våran lära, från den väg vi går, och även vanliga lagar, då svalnar kärleken. Och jag tyckte det var konstigt. Det verkar som att det yttre, vad vi gör, påverkar även vårt inre. Jag trodde det var mer tvärtom. Och sen tänkte jag att det kanske är samma sak också om våra ramar stagnerar. Och då kan man fråga sig, vad är det för ramar jag försöker prata om här? Och det jag kom att tänka på direkt var två olika, men de berör oss båda två. Dels tänkte jag på sekulariseringen i världen. Den allmänna ram som finns där, de värdenormer som finns, människovärden som förändras, inga absoluta värden. Och det är mycket det här med att känna och tycka och vilja vad man vill, så att säga. Det är inget speciellt som gäller. Och så tänkte jag specifikt mer på församlingen. Vad händer i församlingen? Ja, jag tycker också att man ser mycket av uppluckrade värderingar. Att det som har varit självklarheter tidigare är nästan konstigt i vissa avseenden. Eller blir till och med onormalt för en del. Lite tveksamheter om det som har varit självklart. Men det är också mycket tystnad. Någon sa att kanske är det så mycket gudlöshet för att det är så mycket ljudlöshet. Tyckte det var en bra kommentar. Jag ser också, och jag talar givetvis för mig själv lika väl som vem som helst, bekvämligheten tilltar. Vi har det så otroligt bra och vi blir mer och mer bekväma. Och i denna tystnad och bekvämlighet så är det rätt att man blir lite apatisk när det gäller att handla och agera. Och jag tror att gemensamt för båda dessa områden, både det stora inom världen och det mindre i församlingarna, är att egoismen och bekvämligheten tar över mer. Och att vi kan bli mer av ett klagande folk än just ett tacksamt folk. Jag tror att det här med tacksamhet är en otrolig nyckel. Och det står ju på många ställen också att vi ska tacka Gud i alla livets omständigheter och så vidare. Men vi klagar ganska ofta i livets omständigheter. I Jesaja, som vi hörde innan, så står det första som sägs är att Herrens tjänare ska utbreda rätten. Det har alltid känts lite vagt för mig att höra det, vad då utbreda rätten. Men det nämns 3 gånger och det brukar innebära att det är något viktigt som sägs när man tar upp samma sak. Och jag brukar som vanligt gå och titta lite på kommentarer och grundtexter och så, vad det handlar om. Och jag såg att det här är mycket en juridisk rätt, men även etiskt. Det handlar om sunda, rättfärdiga livsregler som är nödvändiga både för samhället i stort men också för församlingen att fungera, och sånt som är nödvändigt för att vi personligen ska kunna mogna och utvecklas. Och jag funderar lite närmare på vilka lagar kan det vara då som Jesus ska utbreda eller som innefattas i rätten. Ja, då har vi de juridiska. Naturlagar har vi också, de känner vi ju till. De påverkas ju av olika saker. Men jag kommer att tänka på att det finns ju andliga lagar också. Och så tänkte jag, vad vet vi om de andliga lagarna? Hur pass väl medvetna är vi om andliga lagar? Den mest kända andliga lagen, tror jag, det kanske finns andra, men det står ju att vi skördar det vi sår. Och även det som andra har sått. Och jag tror att till exempel om vi klagar mycket så är det det vi skördar. Är vi tacksamma så skördar vi någonting annat. Och det påverkas även av vad andra gör och säger. Jag tror helt enkelt att vi behöver en större insikt om vad de andliga lagarna är och vad de betyder för oss. Sen i Apostlagärningarna 19 så träffar Paulus några lärjungar, och jag noterade att det användes ordet lärjungar, det vill säga det var redan omvända kristna. Det var förmodligen en församling där. Det var inte sådana som han inte hade träffat, eller han kanske inte hade träffat dem förut, men de var omvända, de visste vem Jesus var. Och den första frågan här är, fick ni den heliga anden när ni kom till tro? Och jag tänkte, tänk om jag kom upp här och så säger jag direkt till er, nå, hur är det med anden här nu? Har ni fått den allihopa? Hur funkar det? Jag tror det skulle kännas rätt pinsamt för många. Det är inte riktigt det man börjar med. Men för Paulus var det självklart, nej, hur är det? Har ni fått det? Paulus vågade vara närgången när det var viktigt. Och det är en sak att vi blir omvända. Att vi kommer till tro och får ett nytt perspektiv. Men det är inte riktigt samma sak att vara ledd av anden. För det skulle jag säga är mer av en daglig pågående omvändelse. Och redan i Bibelns första kapitel så står det om hur anden ruvar över mörkret, över djupen, över det fördolda. Så på sätt och vis kan jag ställa frågan här, vilket dop har vi döpts med? Symboliskt talat, med det här allmänna att ja, men jag är omvänd, jag är kristen och så allt frid och fröjd. Eller har vi fått det här mer personliga som innebär en daglig överlåtelse i förhållande till Jesus, där vi med tacksamhet möter dagen och funderar över vad Gud har att säga till oss? Kanske vi ska ställa frågan då både personligt och kollektivt. Leds jag av den heliga ande? Eller vad leds jag av? Och Paulus säger på, jag kommer inte ihåg vad det är, men det är en sån rolig kommentar på ett sätt. Den heliga ande och vi har bestämt. Det är inte så ofta som man hör det heller sägas nu för tiden. Den heliga ande och jag har bestämt det här. Men det ligger ju mycket i det. Om vi inte leds av anden och en daglig omvändelse när vi fattar beslut, vad leds vi av då? Jag kommer att tänka på Israels viktigaste bön. Det här med, hör o Israel, Herren din Gud är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, står i svenska, varelse, person kan man säga, och av all din kraft. Förstånd står inte i grundtexten, det är något vi har hittat på genom grekiskan. Förståndet finns nämligen i hjärtat tillsammans med känslor, vilja och annat. Förståndet är inte separerat från vårt hjärta. Utan vi ska älska Gud med hela vårt hjärta och allt det innesluter. Med hela vår personlighet och så mycket vi kan. Det börjar med ordet hör och Israel. Och ordet för höra på hebreiska betyder två saker. Här är det bara översatt till hälften. Men det betyder höra och det betyder göra. Och de hör ihop. Att höra utan att göra, det är otänkbart i en judisk kontext. Och det är som Jesus säger, den som hör mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre. Som bygger sitt hus på lös sand. Stormar och regn kommer och det blir totalt förstört. Jag tror att vi riskerar att höra ordet men inte göra det. Visst blir vi rättfärdiga genom tron. Absolut. Men om den inte får några gärningar med sig då? Om det inte spelar någon roll i våra liv? Ja, då tänker jag på vad Jakob säger. Visa mig du din tro utan gärningar så ska jag genom mina gärningar visa dig min tro. Och det kan också vara bra att tänka att dåren och den rättfärdiga ställs alltid mot varandra. Är vi inte rättfärdiga så är vi dårar. Och frågan är jag en dåre eller är jag rättfärdig? Det handlar alltså inte bara om att jag är inte bara rättfärdig för att jag säger jag är kristen, punkt slut. Jag är rättfärdig också på grund av vad min tro resulterar i, vart den leder. Om den får mig att fundera i nya banor. Och hur många av oss har inte haft eller har förmodligen en längtan efter ett rikare gudsliv, att det ska hända något, ta tag i oss, en vision, en dröm, en längtan. Och då kan jag undra ibland om den här längtan bara stannar vid ord och längtan. Eller är vi beredda att ta en kamp för den? Är vi beredda på en ökenkamp för att leva den här visionen, den här drömmen? Jag kan tänka mig när till exempel Katarina gav sig iväg att det var inte bara så att helt plötsligt så var röda mattan utrullad och inga problem fanns, utan det var nog rätt många saker som behövde övervinnas och anpassas och funderas över och bes över. Och jag tror att det är så med oss alla, oberoende av vad vi gör och var vi befinner oss. Det är liksom inte bara så att vi går raka spåret, den enklaste vägen. Utan det finns svårigheter. Vad är vi villiga att förändra för att kunna förverkliga oss? Det var någon som ställde frågan till folk som var runt 80 som såg sig tillbaks. Vad de ångrade att de inte hade gjort. Och de allra flesta sa att de ångrade att de inte hade vågat ta fler risker. Och att de inte hade prioriterat annorlunda. Och att de inte hade jobbat mindre. Vi som inte har hunnit bli 80 än. Vi kan ju vänta till vi blir 80 och fundera över om vi vill stå där också och ångra. Men om inte så kan vi ju ställa oss frågan, vad hindrar mig just nu från att ändra mig? Det finns mycket som hindrar. Det är hinder hela vägen. För jag tror inte att det bara handlar om att lyfta sig i håret och kämpa. Och det ser vi också här i den sista delen när Jesus, han genomgick vissa konkreta, till synes ritualer kan man väl säga. Han döptes, himlen öppnade sig. Förmodligen, som jag fattat det, har Jesus alltid haft en helig ande i sig, men det manifesterades igen. Och vad hände mer? Jag tror man måste se helheten i texten. För Markus han återknyter till Jesaja de här orden: se, jag sänder min tjänare framför dig och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar, och här är ytterligare en sån här korkad översättning som jag blir mer och mer trött på. En röst ropar: i öknen bered väg för Herren, eller bered väg Herren för öknen. Det är alltså inte någon som står i öknen och ropar, utan det är en röst som ropar: bered väg för Herren i öknen. Och varför då, kan man ju undra sig. Jo, jag tror att det kanske till och med är ett tilltal till öknen, profetiskt. Gud bereder en rak väg genom öknen. Varför gör han det? Jo, direkt efter detta dopet så förs Jesus av anden ut i öknen för att frestas. Om han då inte går en beredd väg som han vet är förberedd, så blir det väldigt tufft att frestas. Nu är det här förberett och han vet vilken väg han ska gå och han gör det han ska göra. Och det står ju om oss att vi också ska gå i beredda gärningar. Jesus är ju den förstfödda, vi är syskon och vi följer efter honom. Så jag tror att om man sammanfattar frestelserna som vi alla ställs inför, som Jesus ställdes inför och som Adam och Eva ställdes inför, så är det helt enkelt att ta en annan väg, något som vi tycker ser bättre och enklare ut, en genväg, än att ta den förberedda, den som Jesus har fått förberedd genom att anden har ropat i öknen. Men Jesus fick ytterligare en sak innan detta började, och jag tror det är väldigt viktigt. Han döptes, en slags reningsprocess. Han hade den heliga ande. Men han fick också höra ett personligt tilltal om hur älskad han var. Gud var nöjd med honom. Ja, tänker vi. Klart att Gud var nöjd med Jesus. Han var ju perfekt. Han skulle göra allting som vi inte har gjort. Klart att Gud är nöjd med honom, men mig då? Han kan inte vara lika nöjd med mig. Och jag tror att det är en av många lögner som vi matar oss med. Men Jesus är den förstfödde bland många, och jag är faktiskt syster till Jesus. Och ni är också syskon med Jesus. Är Gud nöjd med Jesus, så är han faktiskt nöjd med mig också. Oberoende av vad jag gör, det handlar inte om prestationer. Han är nöjd för han har skapat mig, för att jag skulle vara som jag är. Jag behöver inte bli annorlunda. Däremot är det med Gud, tror jag, som det är med oss alla. Och det vet vi som har barn. Att ju mer och bättre kontakt vi har med våra barn, desto gladare blir vi. Vi älskar inte våra barn mindre om de är dåliga på att kontakta oss eller är otrevliga eller oförskämda. Det har inte med kärleken att göra. Men glädjen ökas ju när vi känner att vi kan prata med varandra och vi känner oss omtyckta. Och de lyssnar på oss och vi lyssnar på dem. Jag tror inte Gud är annorlunda på det planet. Så jag undrar, när kände du senast att Gud var nöjd med dig? Har du tänkt på det, att han kanske sitter här och är jättenöjd? Det står att han sjunger över oss med glädje. Nästan lite svårt att tänka på ibland. Han sitter där och nynnar. Jag är så glad för att du finns. Jag tror det är för att Jesus ser oss och Gud ser oss som vi kommer att vara när vi är fulländade. Och inte bekymra sig så mycket om att vi inte är där än. Och ibland tror jag att vi behöver också tänka på oss som vi kommer att vara och som vi är på väg, så länge vi är på vägen. En slutsats tror jag är att om vi vill följa Jesus, så lär vi hamna i öknen ganska snabbt. Och där kommer vi att testas i attityd och våran vilja att lyda. Det är jag övertygad av personlig erfarenhet, och att det är en pågående process, inte en engångsföreteelse, också lika övertygad om. Och då är frågan om jag väljer att lyssna in var Gud har sin förberedda väg. Om jag är lyhörd för andens tilltal eller om jag är mest intresserad av att ha koll på läget själv. Jag tänker på liknelsen om såningsmannen som sår och det hamnar lite här och där. Men det är tre olika saker som hindrar tillväxten. Och det ena är vägen. Jesus säger att den som hör men inte förstår är de som blir sådda på vägen. Och det får ingen tid att hinna få rot och växa. Så en förutsättning tror jag är att ta tid. Annars kommer djävulen eller annat och tar bort det helt enkelt. Stengrunden är om de som blir entusiastiska och med glädje tar emot det. Men så händer det saker, man tappar tålamodet. För det här pågår ju hela livet. Det är en daglig omvändelse och en daglig börja om på nytt. Och inte att ge upp och känna sig hopplös och misslyckad. Den tredje svårigheten är törnen. Eller törnen heter det kanske. Man tar emot med glädje och man kämpar. Men man har inte satt Jesus som den absolut första prioriteten. Och då brukar ofta två saker hända som gör att man tappar fokus. Man börjar oroa sig för saker och ting. Eller också så kan det komma rikedom, framgång, annat som gör att man känner att det här är viktigare, det här måste jag prioritera. Och i båda fallen, oavsett om vi oroar oss över saker eller om vi känner att vi har allt i vår egen hand, så är det så att vi själva försöker ha kontrollen över våra liv. Och förr eller senare kommer vi alltid till någon punkt där vi inser att det går inte. Jag har inte kontroll över mitt liv. Jag kan lura mig själv ganska länge och tro det, men förr eller senare upptäcker jag att det har jag inte. Den goda jorden, det är när vi tar emot och förstår. Och jag tror inte det kan ske utan hjälp av den heliga ande. Och utan tid och tålamod. Och kanske är det svårast av allt barmhärtighet mot sig själv. För det är genom anden som vi bär frukt. Det är inte genom egna ansträngningar. Utan det är genom en överlåtelse. Och den prioritet Jesus säger vi ska ha är att först söka Guds rike så ska vi få det andra. Men jag tycker att vi brukar väldigt ofta göra tvärtom. Vi gör allt det andra och får vi tid över så ägnar vi det åt Gud. Men det är inte alltid vi får tid över och då får vi dåligt samvete. Och då känns det bara bedrövligt på alla sätt och vis. Och så blir man ännu mer stressad. Men om nu Gud älskar oss så gränslöst och vi behöver förstå det, varför är det då så svårt för oss att fatta? Varför kan inte Gud bara sätta sig på sängkanten, lite lagom synlig, och få oss att känna oss genomälskade? Jag vet inte, det skulle jag uppskatta själv, men jag tänker på hur Jesus sätter barnet som vårt föredöme. Om vi inte omvänder oss, det vill säga vänder på oss så vi kan se saker från ett annat perspektiv, så kan vi inte se Guds rike. Så det kanske inte är så att Gud inte finns där, utan det är vi som finns i fel vinkel. Har ni sett sådana här hologram? Man tittar rätt fram och så ser det ut som någonting sticker ut i väggen, fast det gör det egentligen inte, men det ser ut så. Men går man lite vid sidan så ser man inte längre. Man måste vara i rätt vinkel. Och barnets perspektiv är alltid nerifrån. Det är ett lägre läge. Jag tror att det handlar om en ödmjukhet. Ödmjukheten i att inse att jag räcker inte till på egen hand, jag klarar inte saker och ting. Men ingenting som man skäms över, det gör man inte som barn. Och man är inte ens medveten om att man tänker så här. Det är bara en självklarhet att det finns någon för en som hela tiden hjälper en. Och att jag skulle vara otillräcklig och så, det är jag inte ens medveten om. Men ändå så vet man det i sitt sätt och man behöver sin mamma och sin pappa. Och då är det gott att veta att det finns den där vuxna, kapabla personen som vi behöver. Att han alltid är med oss. Vågar jag se då min hjälplöshet i vitögat? Eller skrämmer den mig så att jag blundar och försöker famla mig fram i alla fall? Vågar jag ta till mig Bibelns ord på allvar? Eller ser jag det mer teoretiskt som något för de där specialutvalda som har gått ett antal bibelskolor och gör alla möjliga konstiga, annorlunda saker? Jag tror det kan fungera precis i vilken situation som helst. Och om vi sticker iväg till andra sidan jordklotet eller stannar hemma, tror jag har mer med vår personlighet än annat att göra, vad vi trivs med helt enkelt. Att ledas av anden tror jag är som att bryta en vana och sen göra samma sak fast på ett annat sätt. Och vem som helst som har försökt bryta en vana, rätt många av oss mer feminina varelser har kanske försökt gå ner i vikt ibland, kanske även de maskulina. Jag vet inget svårare, fast i teoretiskt sett är det ganska enkelt. Men det handlar ju om vad jag har för attityd till mat. Är det så att jag hela tiden längtar efter de onyttiga sakerna, så kommer jag ju aldrig att kunna hålla en vikt. Men om jag börjar känna annorlunda och inte längta efter dem, så försvinner ju begäret och jag börjar längta efter andra saker. Så det går liksom inte att med egen kraft bara säga nu bestämmer jag mig. Det räcker ett visst tag, men sen orkar man inte längre. Man måste få en annan inställning. Jag tror min bil stod där. Kanske får hjälpa mig att skotta fram den sen. Jag tror vi behöver dels vara motiverade till det här brytandet av vanor. Men vi behöver support och stöd. Dels av anden, dels av andra människor. Det är inte för inte som viktväktarna finns. Man stöttar varandra. Det behöver vi göra i församlingen också. Vi behöver be för varandra. Vi behöver uppmuntra varandra. Vara vänliga och positiva. Och vi behöver ta anden på allvar. Jag tror också att bibelläsningen är väldigt viktig. För Jesus använder hela tiden hänvisningar till skriften när han talar med människor och i alla lägen. Det verkar finnas någonting som gör att skriften är ett tveeggat svärd som vi bör ta till oss och använda. Så länge vi tror att vi klarar oss själva, tror jag inte vi kommer att lära känna anden riktigt ordentligt eller förstå skillnaden mellan att leva andestyrd eller leva självstyrd av vårt eget förnuft. Det räcker inte så långt. Inte så att det är något fel med det, men det är inte tillräckligt. Men om vårt hjärta får underordna sig anden och Gud, då kan det bära iväg för oss. Och då bär det iväg rätt ut på den smala, beredda vägen i öknen. Amen. Jesus, jag tackar dig för att du är här hos oss och för att din kärlek till oss var och en är så gränslöst stor att vi aldrig kommer att förstå det. Men jag ber att du med din heliga ande vidrör oss, var och en personligt, så att vi får känna något av hur du ser på oss, Herre. Låt oss förstå mer och mer av din kärlek, så att vi får en motivation till en förändring och kan ta emot den hjälp vi behöver för att göra det, Herre.